Ja, hej och välkomna och välkomna tillbaka till en ny upplaga av Spaning med Skoglund. Och som vanligt tar jag med mig Länsförsäkringens Fredrik Skoglund för att göra de här spaningarna. Vad är det för spaning idag? Ledande fråga.
Ja, dagens spaning är Erik Selin. Och det är lite kopplat av, jag har ju varit analytiker i 17 år, då är man som en sportjournalist.
Aha.
Men man träffar inte idrottsstjärnor, man träffar företagsledarstjärnor. Och Erik är en sån person som jag har fått följa i 13 år som bygg- och fastighetsanalytiker. Och det är ju otroligt förmånligt att få lära känna Erik och följa hans resa. Så därför tycker jag...
Det är spaningen.
Spaningen att Erik är här idag och kanske kan dela med sig lite mer av sin historik och även kanske lite tankar framåt.
Låt mig börja. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här,
tack.
Erik.
Tack, tack.
Jag tänkte att vi börjar prata... Vi kommer ju prata mycket om fastighet givetvis. Men vi börjar prata lite grann... mer generellt kring börsen.
Ja.
Och din syn på den. Vi har ju haft en volatil börs sen någon gång i september och oktober. Ja, det börjar ner och så är det upp. Och så är det ner där vid månadsskiftet april-maj. Och så nu har det gått upp några dagar. Hur tänker du kring den här resan vi har sett?
Alltså, jag kan säga att jag är lite förvånad över att det är så volatilt i sig då. Okay. Alltså, det hade jag inte gissat om man gissar innan. Men så det gick ju ner mer än vad jag trodde och sen så köpte jag lite grann, inte tillräckligt mycket, och sen gick det upp plötsligt 20% eller vad det är på kort tid. Så man är lite överraskad, hur kan det plötsligt göra det?
Ja.
Sen dippar det och nu är det kanske upp lite sista dagarna, inte följt det så noga.
Men det som har hänt är ju att räntan har ju sista dagarna, alltså dels i början av året så tog ju Fed en mjukare ställning och sen häromdagen så tog de ytterligare en mjukare ställning.
Men då måste jag fråga kring det, för förra veckan fick vi ju... utifrån förväntansbilden svaga jobbsiffror i USA. Och då jublar marknaden. Räntan väg ner. Vi kanske får räntesänkningar.
Det är det vi vana... 3-4 sänkningar tror jag på Fed-kurvan.
Min då fråga är, vad skickar det egentligen för signaler att räntan börjar ner? Ska vi inte bli väldigt oroliga för konjunkturen i ett sånt läge?
Jo.
Eller är det bara positivt? För marknaden verkar ju tolka det som att nu är det tina liksom, hela vägen.
Så har du alltid egentligen uppfört sig. Men det är väl att kortsiktigt så är det ju så att bättre ekonomi ska ha högre ränta. Mm. Men om räntan går upp så får du den effekten omedelbart och starkare ekonomi kommer ju sakta.
Ja.
Och jag tror de flesta är så kortsiktiga så då ser man ju den här pinan direkt istället.
Bättre medicinen liksom.
Ja, jag tror faktiskt det. Så det är ju många saker som är så att, som vi hade för något år sedan, oljan droppas mycket i USA. Mm. Så tänkte man, men det här är ju så bra för ekonomin för då var de ju stora konsumenter av olja och så vidare. Men den kortsiktiga effekten var en massa default i obligationer och annat. Så något som man visste, det här är bra för ekonomin, blev tillfälligt precis tvärtom. Och det här kan ju faktiskt vara så också att egentligen är det bättre med bra konjunktur. Men okej, kortsiktigt så kanske det är lite sämre arbetsmarknad och räntan går ner. Mm.
Ja, och sen,
på kort sikt kan det ju vara mer håsande för aktier.
Ja, och arbetsmarknaden är fortfarande ganska god. Mm. Både i USA och Riesling.
Fler jobb,
Men så det är fortfarande på positiv trajection. Så att, men om vi skulle få en nedgång i sysselsättningen kraftigt, men då är det mer att man blir orolig för att räntan är låg.
För i slutändan är det ändå vinsterna som avgör... Borde vara det som avgör priset på en aktie, va? Och vi har ju haft vinstnedrevideringar under en tid. Och då är frågan, vad är det då som ska lyfta vinsterna?
Ja.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Man kan göra som Erik, trolla med knäna och göra förvärv och hitta nya investeringsmöjligheter. Det är ju lättare att hitta investeringsmöjligheter när räntan är låg.
Ja, så är det.
Eller?
Jo, så är det. Och sen är det klart att säga räntan blir någon slags ändå jämförelse tal för många. Så om du visste, Jesper, att räntan alltid är 2% eller 1%, då skulle ju alla aktier vara för billiga.
Ja, om du visste det. Liksom.
Ja, om du visste det. Att räntan är alltid 1%, då kan man ju ha P-tal, vad säger du, Fredrik?
Ja, men...
35 i snitt, du behöver inte ha 17 eller...
Så att, ja, det har varit en skön värld.
Det är klart en...
Hur skulle du annars beskriva din investeringsstrategi?
Att jag köper aktier som jag köper fastigheter i underbotten. Jag köper och behåller och köper och behåller och köper och behåller.
Ingen trading här?
Jag är väldigt dålig för det. Jag är väldigt lite med det.
Okay.
Så lite hoarder.
Hoarder vad gäller
aktier. Och fastigheter.
Och fastigheter förstås. Ja. Absolut.
Det var jättesnodigt. Jag faktiskt Petra kom på det på EFN.
Var det så?
Det kanske inte får säga.
Jo, det är klart att jag det. Jag älskar Petra.
Ja, jag med.
Det är svårt att inte göra det.
Ja, faktiskt.
Förutom att hårda aktier, vad tycker du annars är viktigt att tänka på när man gör aktieinvesteringar?
Jag tror det som vi touchar nu egentligen, att som du säger, att det är vinsterna som avgör vad en aktie är värd.
Ja.
Och då ska du som placerare fundera på vilka vinster gör Jesper AB eller vilket Fredrik närmaste 10-20 åren eller hur länge man vill tänka.
Ja.
Ja. Och så om du funderar lite på det så kommer du ganska snabbt till vad kan vara rimligt att betala för bolaget.
Har det blivit för mycket fokus då på det här kortsiktiga? Där pratas ju egentligen kvartalsrapporterna som i det stora hela blir ganska irrelevanta.
Ja. Ja, jag tycker det.
Du tycker
det? Ja. Jag tycker det är svårt med kvartalstrading. Oerhört svårt. Sen finns det säkert de som är specialiserade på det kan. Du är med på att hoppa in och ut så.
Men
jag tycker det är jätte...
Men
det är
så när du var på sellside va?
Ja, absolut. Ja, vi är långsiktiga. Vi har 3-5 års horisont. Ja. Men om en aktie går upp kraftigt och man tror att det finns en annan aktie som är bättre nästa kvartal. Ja, men då ska man ju sälja lite av den. Vi säljer väldigt sällan ner halt. Men vi kanske skalar lite.
Du trimmar positioner.
Trimmar och så köper tillbaka. Ja. Men det svåra är att komma tillbaka in igen sen om man har gjort det på en högre nivå.
Ja.
Att verkligen vara disciplinerad.
Ja. Investerar du bara i Sverige? Nej,
i USA också.
USA också. Mm. Fastigheter är också i USA?
Nej, inte alls. Nej, jag har amerikanska aktier, lite tråkiga storbolagsaktier.
Ja, det är inte så tråkigt.
Nej, det har varit väldigt bra. Förvånansvärt bra.
Ja, du är annars kanske framförallt känd för fastighetsinvesteringarna och Balder givetvis. Varför blev du fastigheter för dig?
Ja, det var lite slump. Jag blev intresserad av det som ungdom. Så först blev jag intresserad av företag, aktier. Det är ju samma sak egentligen.
Mm.
Och sen lite senare, då var jag ju kanske, jag inte var gammal, då var jag barn, 10 år säger vi, eller man får gå långt bak i tiden. Och sen började jag köpa aktier när jag var 14. Och lite senare så blev jag intresserad av hus.
Okay.
Då kanske jag var, nu hittar jag på 18, för det kommer jag inte ihåg exakt. Aktier vet man ju, för du har en datum på avräkningsnoten.
Mm.
14 oktober 81, men fastigheter kan man inte säga på samma sätt.
Om vi tittar på fastighetssektorn, det här är ju en sektor som har utvecklats fantastiskt väl på börsen och lyft småbolagsindex väldigt mycket.
Ja,
det är en stor del av småbolagsindex.
Absolut.
Ja.
Hur förklarar uppgången? Är det liksom den enkla förklaringen? Stark konjunktur och låga räntor?
Ja, det är den enkla förklaringen.
Det är inte svårare än så.
Nej.
Om jag får lägga till där så är det ju, vi har ju de här förvärvsbolagen i Sverige.
Mm.
Och då tycker jag fastighetssektorn, du har ju Erik och David Mindus och Rutger och några till, är fantastiska förvärvsmaskiner.
Ja.
Och jag tycker det är mycket bättre att investera i dem, för då behöver man inte vara orolig för estimatrisken. Alltså när Nibel Indutrade, då finns det alltid en risk att konjunkturen går ner.
Ja.
Visst, om man köper bara fastigheter med höga hyror, då kanske det är en oro, men det gör
men
den
inte. Det är en så långsam förändring också, Fredrik.
Ja.
Alltså om hyror går ner, det är liksom seg materia.
Så jag tycker fastighetsbolagen underskattas som förvärvscase.
Ja. Den här du säger att det är en seg materia, tycker du att det är någonting som marknaden fortfarande har svårt att ta till sig? För det är lite grann så här, räntan upp, säljer av fastighetsaktier.
Mm.
Att det tar längre tid.
Marknaden uppför sig ganska bra.
Det tycker jag.
Ja.
Hur ser utlänningarna på svenska fastighetsaktier? Är de för det är ju Sverige är ju kända för att vara duktiga på inom många fastighetsaktier och fastighetssektorn. Alltså,
jag tror så här, Erik har nog inte alls så stort aktieägande internationellt som man borde ha. Egentligen. Det finns fortfarande en ganska stor potential kvar.
Mm.
Jag har ju som på säljsidan...
Det är att jag är för lat och åka runt ut mycket.
Nej, men jag har ju träffat de här många gånger.
Mm.
Och de är ju så här, men finns det någon hyrespotential? Mm. Finns det någon balansräkning? Ja, men de är väldigt så här, de har väldigt svårt att se. Historiskt så har han vuxit cash earnings med 30% per år.
Mm.
Vi tror han gör det även i framtiden.
Okay.
Men hur då? De har svårt att liksom... förlita sig på historiken.
Mm.
De vill kunna själva säga.
Det är sant.
Men är det inte ganska skönt då, huvudsakligen svenska ägare? Är det?
Nej, det är bra att ha båda. Nej, men du vet ju aldrig om det blir andra tider så kanske det finns bra aptit på investeringar där, men inte här. Så det är faktiskt bra att ha båda.
Okay.
Ja, det är så jag tycker.
En fråga kring...
Men om vi tar bort mina och Fredriks aktier i Balder så är det ungefär hälften svenska och hälften icke-svenska. Okay.
Ja.
Ja, precis.
Erik Svensson.
Ja, precis. Blev lite fel. Men om du skulle köpa... Alltså nu har ni köpt... Ni har ju stora internationella innehav och du har köpt i London. Och, hur ser du på det framåt närmsta 3-5 åren kanske?
Jag vet inte. Vi tittar ju på det som dyker upp och det som vi har liksom på radarn och så får vi se vad som kommer. Så vi kanske köper mycket i London eller inget. Jag har ingen aning.
Får se vad det blir.
Det är som det är och det blir som det blir.
Kommer det bli mer konsolidering i branschen? Eller får det att det inte har varit mer? Det är så väldigt många fastighetsaktier.
Ja, för många egentligen.
Är det för många egentligen?
Ja, på ett sätt. Alla är ju småbolag ändå. Så det skulle kanske vara bra att slå ihop några. Men jag kan inte riktigt, jag vet inte ändå.
Svårt att se
Nej, men det hör du kanske kan slå ihop. Kungsleden, Castellum, Klöven, Kungsleden, Castellum. Kanske ytterligare någon som du har tänkt på.
Nej.
Men det finns ju vissa som skulle kunna vara, som i små kunde bli lite större.
Jag frågar Rutger om han kommer hit någon gång.
Ja, bra tips.
Jag sen tror jag i vissa fall, eller många fall är de ju ändå ägda eller kontrollerade av en familj eller en vd, typ som i mitt fall. Och då är det kanske svårare ibland. Och,
just det.
Om det. Ja, jag vet inte.
Du, en annan sak. Om ett par veckor eller tre veckor ser fastighetsdagen eller kapitalmarknadsdagarna i Båstad.
Ja.
Du brukar vara där. Mm. Jag brukar vara där. Jag har varit där de senaste 3 åren.
Ja.
Och det har varit extrem optimism när jag har varit där.
Ja.
Jag har inte hört någon som har sagt någonting negativt
i
sektorn.
Nej.
Kommer det bli samma tongångar i år?
Ja.
Det tror jag.
Ja, jag är rädd för det.
Du är rädd för det?
Ja, men jag tror faktiskt det.
Men du kommer åka ner, eller hur?
Mm.
Men om jag ställer frågan till dig nu då, ser du något mål på himlen för fastighetssektorn? Jag har knappt fått svar på den frågan. När jag frågar.
Nej, men kortsiktigt är det väldigt svårt att se det. Alltså, räntorna lär ju ändå hålla sig låga i närtid. ECB säger det, Fed säger det, Riksbanken har inget val riktigt. Och hyrorna kommer nog ändå hålla, jag menar, de kan inte fortsätta upp så här mycket, men de verkar hålla sig.
De kommer inte falla eller
nej, det tror jag inte. Så det är väldigt bra efterfrågan, det är som du har bra intäkter. Och räntan kommer vara väldigt låg, så att bolagen kommer fortsätta leverera jättestarka kassaflöde.
Mm.
Så det är lite svårt att se om ska plötsligt börja sälja på då om inte det händer något nytt som ska hända. Jag vet inte riktigt vad det ska vara. Det är i så fall om det blir globalt väldigt dålig konjunktur. Så det blir allmän oro för att de fastighetsaktier kan åka ner om alla aktier blir billiga.
Ja, det är klart.
För då kan man ju tycka som om man inte har en fastighetsfond just.
Mm.
Då kanske du tycker om fastigheterna håller sig och så blir något annat.
Ja.
Atlas Copco är jättebilligt. Då kanske du tycker att men då sektorroterar jag.
Ja.
Det skulle ju kunna.
Men rent fundamentalt
så global konjunkturnedgång och andra aktiepriser ner, då åker de med ner. Det borde de göra.
Men här och nu ser du inget fundamentalt.
Nej, då borde det gneta på. Ja, egentligen.
Både, som Erik säger, kassaflödet ser jättestarkt ut. Och sen är det också när långräntan går ner. I Tyskland har vi ju minus 24 baspunkter på 10-åringen.
Mm.
Ja. Då kommer ju kapitalägare som har tidigare ägt obligationer. Ja, då är ju fastigheter något som är liksom ge mer avkastning än minus 0,24. Mm. Så då har ju den, alltså substanstillväxten kommer nog fortsätta, att yielderna kommer ner ytterligare.
Mm.
Så att, nej men det den oron är väl att det ser så himla bra ut.
Ja,
men det har du gjort i flera år.
Ja,
det har man sagt flera år.
Men därför kan det också fortsätta några år till.
Ja.
Men till sist så kommer något.
Någon gång händer det alltid någonting.
Och det är viktigt att det kommer ha vinsttillväxt. Så länge bolagen levererar vinsttillväxt genom förvärv eller genom att räntan blir lägre eller hyrorna går högre.
Och apropå
det är sant, och har du ett uppåtryck på kurserna? Eller så
ja, vinsttillväxt är det viktigaste.
Och apropå det, om man tittar då, om vi går in på Balder.
Mm.
Nu kör vi lite kvartalskapitalism ändå här. Förvaltningsresultatet var upp bara över 30%.
Ja, just det.
Hyresintäkterna var upp nästan 15%.
Mm.
Happy days.
Mm.
Var ett bra kvartal.
Det var bättre än vad jag trodde.
Var det så?
Ja. Jag får de siffrorna väldigt nära du får dem.
Ja.
Så att jag har inte någon jättelång framförhållning där mot alla andra faktiskt.
Nej. Var det någonting du inte var lika nöjd med?
Det finns det alltid.
Ja.
Man vet alltid att det finns massa brister.
Ja, det är klart.
Så sitter du med det så vet du att det finns mycket vi kan göra bättre.
Ja.
Så kommer det alltid vara också.
Och Fredrik nämnde kassaflödet. Ni köpte fastigheter och projekt för 3,6 miljarder med min siffra rätt i rapporten.
Ja, kan nog stämma.
Hur ser du på investeringstrenden framöver då? Med så bra kassaflöde?
Ja, men jag tror att den kommer bli lägre än det per kvartal. Men målet i Ballers fall är att återinvestera vinsterna i kassaflödena. Det är liksom förstahandsvalet. Så mitt jobb är att hitta rimligt bra investeringar till långsiktiga aktieägare.
Mm.
Det är det det går ut på.
Det
så jag hoppas att vi gör det, eller att jag gör det.
Ja.
Och vilka områden är det liksom? Bostäder eller London?
Vi ska vara rationella.
Jag tog fram den här bilden. Den här är ju fördelningen, hur portföljen ser ut idag. Dels geografiskt men också områdena. Och då är det ju, här är en ganska bra blandning.
Ja, det är väldigt bra blandning. Ja, tycker jag också.
Kan du tänka dig något nytt område eller någonstans hur du växer? Köpenhamn börjar bli stort.
Ja, men det är bra. Den vill jag gärna bli större.
Ja.
Ja, det går jättebra där och vi har jättemycket fina projekt som kommer. Så vi köper ju mark, vi gör detaljplan, vi bygger och behåller.
Så hur mycket
den,
är bostäder?
Nej, nästan bara i den. Ja, vi har 6 hotell i väl också.
Hur skulle du säga att den marknaden Köpenhamn mot till exempel Stockholm är? Om du skulle jämföra
investeringsmarknaden är väldigt, många vill köpa där för det är mycket internationellt kapital i Köpenhamn. Ja. Så att det är väldigt kamp om investeringar, men det är rätt mycket krångligare att köpa mark, få detaljplan, bygga och behålla. Så där försvinner ju vissa, eller ganska många köpare försvinner där för att stora fonder får in massa pengar och så kan man köpa direkt och förvalta de vill inte ha byggprocesser och sånt. Mm. Så det är vårt sätt att få lite bättre avkastning om du orkar ha allt det jobbet. Så i stort sett så i Köpenhamn i vårt fall en byggverksamhet att vi köper och bygger och behåller. Okay. Och det tror jag kommer vara bra i några år till.
Du vill stå på?
Nej, men som stad är det ju stark inflyttning och trevligt. Ja. Och
är det, större, alltid. Är det mer, större internationellt intresse i Köpenhamn än i Stockholm?
Vet inte. Men det är stort i alla fall. Jag har ingen koll på exakt hur Stockholm är.
Och är det att det är euro som ökar intresset? Alltså att det är lite stabilare?
Nej, jag tror bara att Danmark är ett fantastiskt land totalt sett. Mm. Det skårar alltid högt på alla tänkbara olika så. Mm. Bra finansieringsmöjligheter. Så att det finns mycket fondkapital som söker sig dit från USA, Asien, Tyskland, alltså varstans ifrån.
Om man tittar på olika områden, är det fortfarande bostäder som är den
favoriten? Ja, precis.
Och det kommer vara så att fortsätta.
Det är målet.
Det är målet.
Absolut. Det är målet.
Du, jag tog fram en annan bild.
Det här då? Retail då?
Retail, ja, men den är ju mer svårbedömd. I vårat fall är det mycket car retail och high street retail som ännu så länge inte har hänt något jättemycket med. Men vissa, det blir väldigt tudelat på retail tror jag. För de sämre retail parks riskerar ju nästan haverera. Men de som är bra, där ser man ju fortfarande ökade omsättningssiffror. Om man tittar åter om Ljungberg och Skandias köpcentrum och sådär. Ja. Men det inte... stiger faktiskt omsättningen, så det är inte så dåligt som om man läser tidningar. Jag tror man att ingen handlar längre, det är inte riktigt precis. Så. Men jag tror att det blir väldigt mer tudelat. Men kan man får nog tänka... se upp mycket mer och det är svårt att sätta pris på det.
Vad ska om man tänker göra som till exempel Catena gör, mer lagerfastigheter.
Vissa av dem skulle kunna bli det, absolut. Så det finns i vissa fall såklart en plan B. Ja. Och ligger de bra kan du säkert göra bostäder av det också. Så att, men den är mycket mer svårbedömd än marknaden, så att när någon kommer ut till salu så famlar ju alla, man vet ju inte riktigt i avkastningen 7% till den 5 är den 8 eller finns det ingen köpare alls eller, det tycker jag är väldigt roligt. Vi skojar när det är liksom mörkt och ingen vet och så får man själv tänka något.
Den är mest
jättesvår du vet inte för att det kan vara 8% kan vara rimligt eller 6, ingen har riktigt. Det är väldigt svårt att säga.
Vad är det mest efterfrågan kring? Vilken går snabbast? Alltså vilken...
ja, men centrala kontor i Stockholm är ju liksom fortfarande huggsex. Ja. Alltså det står här, ja, tyvärr.
Börjar
det är ju tråkigt.
Växer för mycket eller stiger priserna för mycket? Jag tycker.
Vet inte.
Nej. Ska vi titta på en balderbild till? Mm. Det här tycker jag är kul. Det här är ju portföljvärdet och så är då skuldsättningen.
Ja, just det.
Och den här har ju verkligen, är det liksom en medveten strategi att få ner den här hela tiden, eller?
Absolut. Ja, i början så var det medvetet uppåt sådär.
Ja, men
sen efter 2010 kanske har varit medvetet nedåt. Så det har vi kommunicerat också, så att i praktiken ska vi ner lite till. Om man tittar på olika mål, nyckeltal som
och
vi tittar
räntan kommer ju
men om man tittar, räntan har ju gått, den har gått ner, så det är ju mer kassaflöde nu än, så du borde egentligen ha högre.
Jag förstår vad
jag förstår inte riktigt.
Jo, egentligen kan man säga att det är billigt, borde man låna så mycket som möjligt, så det är dyrt inte.
Ja.
Men det här har att göra med att vi lånar så mycket på obligationer.
Ja.
Och då är det rating som avgör prissättningen och tillgång på kapital.
Mm.
Så då får jag ju välja att för att få hyfsat bra finansiering så kan du inte ha mycket mer än runda slängar, hälften, 50% lån. Och visst, man kanske får billigare räntor än på 60% belåning, men jag vet inte, det är en balansgång där. Så risken är om du ökar balansräkningen och så blir all ränta högre, så sitter du med samma intjäning fast mer risker. Ja. Men det där får man hela tiden fundera på.
Men du är lite känner... gasar lite mer.
Nej,
du jag tycker nog mer gas, ja.
Nej, men jag tycker väl...
Men det är också lite beroende på storlek faktiskt, för att Balder är skyldig 70 miljarder. Sånt där. Mm. Så att ju större du blir, då blir du också beroende av att ha mer diversifierat.
Ja.
Och då blir det också svårare att inte liksom, harmoniera lite med rating. Mm. Alla sniglar ändå på det. Så att man kan säga mindre aktörer har ju en fördel då, för då kan du gå med en bank kanske och lika väl ha 60-70% lån.
Ska vi titta på några av dina andra innehav?
Men jag vill bara höra, vad är de tre viktigaste grejerna för Balder närmsta 3-5 år?
Det är att vi hittar bra investeringar. Att vi kan återinvestera resultaten. Mm. Ska jag säga.
Och nummer två?
Nummer två är att konjunkturen inte brakar ihop totalt sett i hela världen. Om kunderna inte klarar sig så kan jag ha fina hus, men om inga kunder kan betala så hjälper inte det.
Skulle du säga att ni är bättre... positionerade för en eventuell nedgång nu än vad ni var inför. Nu var ju finanskrisen extraordinär.
Ja. Det blir mycket bättre nu för vi är mycket mer diversifierade på länder och fastighetskategorier. Och så businessrisker är ju jättelåg på grund av att det är så diversifierat.
Och skuldsättningen är lägre.
Och skuldsättningen är lägre. Men inte minst att det är så spritt, vet, olika länder, olika tillgångsslag. Ja. Alltså, för länderna är snarlika, men de går inte exakt i takt.
Nej.
Så vi får ju någon slags medelvärde och det är ju positivt. Mm. Om man har ett domedagsscenario så är det bra att det är spritt.
Vad är, alltså man tittar på, jag såg, vad heter det, Kojamo. De, ändrar, de skulle ändra sin redovisning i Finland.
Ja, just det.
Till mer vanlig yield-värdering, inte transaktion.
Ja, de skulle ändra, tror jag, till yield istället för comparable market price på lägenhetsförsäljning eller något sånt där.
Ja.
Men egentligen är det ju ingen skillnad för att det är ju samma hus, samma kassaflöde, apropå det då.
Ja, ja. Mm.
Så att jag vet inte.
Ingen stor grej för.
Egentligen är det ingen grej alls, men det är möjligt att marknaden tycker att det är en jättegammal, ingen har tänkt på det innan. Att, för egentligen är det ju ingen, det är ju exakt samma bolag. Mm. Men det är möjligt att en redovisningsprincipsbytes kan få en stor aktiekurseffekt. Det får vi se, har den gått upp mycket sist? Jag har inte tittat.
Nej.
Vi kollar här. Som sagt, ska vi titta på några av...
Palle kan vi snacka om hur läget
är. Ja, det är fantastiskt. Sagax har ju gått fantastiskt bra.
Ja.
Och jag tog fram den här grafen från delårsrapporten. Och där egentligen, man skulle nästan kunna göra likadan graf på Balder.
Ja, precis. Precis.
Och egentligen kan jag ju ställa samma frågor här som med Balder. Det här kassaflödet.
Ja.
Här måste ju bli mer investeringar. Kommer man gasa lite nu, tror du?
Jag tror att de kommer köra ungefär samma takt.
Ja.
De ska också ha runt 50% skuldsättning på grund av rating. Så att de kan inte gasa på alldeles för mycket utan att riskera ratingen. Och det kommer de inte göra. David är för smart för det.
Okay.
Men det kommer säkert växa vidare. Inte vet jag. Vad kan Sagax växa? 10-15% kanske. 20 ibland.
Mm.
Under ganska lång tid. Så att det är ju jättebra.
Det är en enorm kurva det här.
Ja, det är det.
Valder, hur mycket ska det växa?
Så mycket vi kan, Fredrik. Men givet finansiell... Ja.
Och här är det mer kommersiella fastigheter. Då?
Lagerindustri.
Lagerindustri och så vidare. Vad kan man säga om den marknaden?
Ja, den är också väldigt populär nu. För nu är lagerfastigheter stekheta.
Ja, det gör
de
det.
Var ju innan inte så där populära. Nu är de jätteheta för att man tycker då e-handel och så.
Jag tror det var, om det var förra året.
Så det är liksom plötsligt blivit jättepopulärt. Men sådana trender kommer och går också i fastighetsbranschen. För jag kommer ihåg, kan det ha varit 2010-11 kanske? Mm. Då fick jag alltid frågor, har ni några miljonprogram?
Mm.
Liksom, det måste vara skräcken om man presenterar Balder.
Ja, just det.
Ja. Tänk om Balder har ett miljonprogram, liksom, kan hela bolaget gå under.
Mm.
Och då sa jag, men du kan ju inte säga miljonprogram för de har helt olika förutsättningar. För det första, var de ligger och allt möjligt då. Och vad händer några år senare? Har några miljonprogram? Ja, men det var ju the holy grail och värt mycket som helst. Ja. Och egentligen hade inte mycket hänt där heller.
Nej.
Nej, så ibland blir ju något i ropet och ibland blir det inte i ropet. Och så överdrivs det ju väldigt mycket. Och sen får du aktiekursen som kan tillknuff på det. Då, för att först går priserna upp och vi säger lager. Och sen tycker alla att det säger, wow, det ska vi ha. Så att på högre värdering får du en premie igen.
Mm. Nej, för just lager, jag tror det var just nere i Båstad. Om det var, jag tror det var förra sommaren då Catena presenterade.
Ja.
Och mitt intryck var ju då att det var ju det som var höjdpunkten för, som man pratade med.
Absolut.
De höll precis på att bygga där nere vid Ängelholm bostadsanläggning. Ja, precis. Nu kanske inte, är det lika hett fortfarande? Det kanske du vet bättre.
Ja, Boost ska ju bygga en
kort till.
Jag gillar Boost. Ja. Så att de kommer
du gillar Boost?
Jag gillar Boost, men det är
mer vård. Det är det enda han pratar om.
Nej, men nej, det är inte händer. De växer 30% och marginalen går sakta och säkert uppåt. Jag tror ju, alltså det här är en helt annan diskussion, men om 50% om 3 år av alla fysiska handlare försvinner.
Ja.
Då har ju 50, om jag ska gå in och shoppa, då har ju 50% av butikerna försvunnit.
Ja.
Ja, så finns det Boost och Zalando och så de andra 50%. Det är klart att om de behåller sin andel så kommer de ju ta en... Om ett par år så kommer de...
Är det inte bättre att äga Catena?
Nej, jag är mer orolig. Alltså Boost-lager, de har ju på ett ställe. Om de blir vinnare, ja då blir det bra där.
Ja.
Men du kan inte säga att lager generellt sett är bra var den ligger. Utan du måste ju, vilket läge, vad är det för kunder och vad är det för liksom, infrastruktur runt omkring och massa sådana grejer.
Ja, det är sant.
Nu har vi pratat om saker som har gått jättebra. Vi måste ju faktiskt prata lite kollektor också.
Mm.
Den har ju inte gått så bra.
Nej.
Varför tror du, är det liksom bara... spice of the month att man inte gillar kollektor. För det känns som hela den sektorn är Man gillar inte.
Nej.
Alltså finansbank och framförallt de här så kallade nischbankerna.
Banker och nischbanker i synnerhet är ju inte populära just nu alls. Så är det. Och Collector är en av dem. Mm. Och kommit från en hög värdering relativt branschen.
Ja.
Och nu på snarast en låg skulle jag säga då. Men det är lite roligt om du tittar på Collector eller många andra bolag. Så Collector som bolag har ju ökat vinsten varje år 20 år i rad.
Starka siffror i Q1.
Starka siffror i Q1 och jag har inga Q2-siffror. Men vi har kört 20 år, det känns som att vi fortsätter på samma väg. Liksom. Sen hur många procent, det vet ju inte jag. Men det är ändå fascinerande att ett bolag som har gått så bra i 20 år plötsligt är alla jättenegativa. Och egentligen har ingenting annat hänt. Nej. Men det är här som gör att du kan bli så rik på aktier, Jesper. För du har sådana här enorma frikopplingar från tid till annan mellan underliggande värde och vad marknaden tycker. Så att jag blir lite ändå euforiskt glad att man kan köpa fina bolag på P6-7. Att det ändå kan hända när räntan är noll. Det tycker jag är lite sådär faktiskt förhoppningsfullt. Du kan hitta många bra placeringar, Fredrik.
Det är
ändå lite roligt.
Det finns alltid.
Och är man som jag långsiktigt, jag ser ju Collector som en fastighet. Jag kommer ligga för en evighet som kursen är 50 eller 100 kronor. Balder köper och säljer inte aktien då.
Nej.
Men det är klart för alla andra som har den är det roligare med högre.
Vad är det man inte gillar med Collector? Är liksom den här att det privatsidan så fortfarande är den största? Eller?
Jag vet faktiskt inte exakt.
Jag har lekt med Excel.
Jag kör på Excel.
Det här är senaste 3Q1. Här är exponering mot privat och här är företag.
Ja.
Och båda har växt kraftigt. Men företag växer snabbt. Att den här andelen minskar ju hela
tiden. Den minskar precis.
Men det är andel i siffror, ja precis. Men det är tillväxt.
Jag förstår det. Tillväxten är här. Ja. Men andelen är totala. Ja. För det här växer snabbare. Ja. Eller blir en större del. Ja. Det trodde jag skulle belönas med. För det jag får ändå känslan att människor är lite rädda för det här.
Mm. Ja, jag håller med dig. Och företagssidan ser stark ut just nu. As we speak. Så att, det är också riskspridning. Att du har företag och privat.
Ja.
Så att Collector är med i många marknader. Så att, jag vet inte, jag tycker man ska fokusera på bolaget på att de ökar intjäningskapaciteten över tid. Ja. Ibland är kursen för låg, ibland är den för hög och ibland är den kanske rätt.
Mm.
Vi kan ju se bara på Balder, ofta tittar man ju kurssubstans på fastighetsaktier. Man kan titta earnings, men om vi tar kurssubstans så har ju under Balders livslängd varit så att högsta värderingen har varit 2,5 gånger substans och den lägsta 0,2 gånger. Så du har på samma bolag med samma affärsidé, samma management, allt samma, 12,5 gånger i värderingsskillnad.
Ja.
Det är väl ändå fantastiskt.
Det är
otroligt bra.
Absolut, det är ju därför jag har ett jobb.
Så var glad över att värderingen är så låg i Collector.
Nej, men det är intressant. Ja. Nej, men det är intressant överhuvudtaget om man gillar aktier så där att det ibland frikopplas så mycket.
Ja.
För det var ju ändå mycket svårare om allt var liksom. Men vi är ju människor och vi rycks med och tycker någon att det här är inte bra så tycker du det. Och så tycker alla det. Tills någon plötsligt kommer på att, vänta nu.
Nu blir det fel.
Och så går det åt andra hållet. Ja. Och det kommer alltid vara så.
Vi har inte Collector.
Nej, varför inte det?
Vi har Resurs istället.
Ja, Resurs istället.
Tycker,
den är också bra. Den är
också bra.
TF är jättebillig.
TF är billig också. Så att, nej, men det är ju hela sektorn.
Ja, men det är ju nedtryckt. Storbanken också för den delen.
Ja,
exakt.
Hoist, har du den då?
Inte Hoist.
Också billig, va?
Ja, eller? Det är lite mer oklart. Jag är lite svårare med den faktiskt. Alltså,
Hoist var ju, under mina år på Börsdön tror jag det var den aktien som flest förvaltare ville prata om. Jag tror det var den mest populära.
Jag är för dålig.
Den var billig på dubbla kursen mot nu.
Ja, precis.
Jo, men det var den.
Ja.
Och sen så har kursen halverats och vinsten ökat. Och nu vill ingen ha den.
Nu vill ingen ha den.
Det är ju underbart.
Klassiskt. Det är fantastiskt. Jättekort om Balco också där du är inne. Haft ett bra år, aktien.
Mm.
Lite på, ja, men samtidigt sen noteringen ser man nästan still, va?
Det är inte någon jätte... 20%.
Är det upp så mycket verkligen?
Vad står den i?
64, 65 eller så.
Ja, den kom på 56.
Mm. Ja, okej. Okay. Men det är ändå det är bra tokigt. I år, men... Vad säger
de gnetar på.
De gnetar på.
Sakta men säkert.
Bra exponering mot vad är det, byggsektorn framförallt.
Ja, renovering.
Jag gillar ju Balco. Det vet
du har den?
Ja, Balco gillar jag jättemycket. Det är ju 90% renovering.
Det känns som en Fredrik Skoglund-sektor. Du
nej, men det är renovering. Det är bra grejer.
Plus lite bolag kan ju växa. Alltså det
stark management. Vdn är väldigt
bra kassaflöde.
Energisk, bra kassaflöde.
Det här var ju fantastiskt trevligt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med ett par frågor. Då får ni svara väldigt kort.
Mm.
Det blir lite kul, tänkte jag. Lite roligt. Ja. Börsen upp eller ner kommande 6 månader?
Upp då.
Ja, du säger ner då.
Ja, men det säger du bara för att du ska gå emot.
Ja.
Jag har aldrig hört dig säga att någonting ska gå ner, va?
Jo,
då. Okej.
Vad säger du, Jesper, då?
Nej, men jag är ju alltid pessimist. Aha, då blir man alltid positivt överraskad.
Ja, vad bra.
Det är så, jag, det är det är så jag spelar.
Ja, det är bra.
Lowballa lite.
Ja, ja, precis. Nu kommer en ledande fråga. Fastighetssektorn relativt börsen, bättre eller sämre? 6 månader.
Ja, den är lurig.
Den är lurig, den har gått bra. Ja,
då säger jag bättre.
Eller lurig.
Då säger du bättre.
Ja, jag säger också bättre.
Ja, bra. Nu kommer en rolig. Räntehöjning i Sverige inom 12 månader?
Kanske.
Jag kan inte ha inget svar.
Jo, det är ett svar.
Kanske.
Jag säger ja då.
Du säger ja. Ja.
Jag säger kanske.
Då säger jag nej. Lågkonjunktur inom 12 månader?
Nej.
Nej.
Kanske.
Ja, men det är inget svar.
Nej, men då, ja, då säger jag ja då.
Du säger ja.
Va?
Alltså lågkonjunktur, då menar jag alltså industriell lågkonjunktur.
Ja. Nej, men nu sa du ja, Fredrik.
Ja, jag sa ja. Ingen helgardering.
Okej, ja.
Du tror på lågkonjunktur.
Och inte recession, men lågkonjunktur.
Tråkig inställning.
Ja.
Bra, då avslutar jag. Kul att ni kom.
Tack.
Var roligt.
Tack.
Tack. Och ha en bra sommar. Eller ses vi innan? Det gör vi kanske. Bra, och tack för att ni har tittat.